så mycket. Ni fick nästan en applåd där hemma i soffan, tror jag. Eller hur? Vi gav dem en liten applåd i alla fall. Det här är ju jättekonstigt och ändå inte att göra så här. Men det som Niklas sa om att vi ställer inte in, vi ställer om. Hela samhället på något sätt försöker anpassa sig efter det som är. Här i lokalen idag är vi kanske ett 20-tal människor, medverkande tekniker och lite så. Så att du vet vilka vi är som är här. Och det är också så att vi är nog minst lika många som firar gudstjänst idag som vi brukar vara. Utifrån de siffror vi ser, det vi vet att det är många som inte sitter själv hemma vid skärmen, utan det kanske är två eller tre eller fler än så. Så att vi är nog minst lika många som firar gudstjänst idag som vi brukar. Påsken är förbi, men den är inte över. Under de här tre söndagarna som kommer så vill vi stanna upp i det faktum att påsken är ju förbi. Men vad gör det med oss att ha påsken i ryggen? Vad innebär det för oss, för våra liv, vår vandring? Och i apostlärningarna, som är den tidiga kyrkans utveckling, som första åren efter Jesu död och uppståndelse och åren som följer, så ser vi det som är centralt hela tiden. Det är Jesu uppståndelse. Det är inte bara deras drivkraft, utan också deras ärende. Det är det som motiverar dem och det är det som de talar om. Ett par exempel. När man ska utvälja en 12:e apostel efter Judas som tog sitt eget liv, så ska man utse en 12:e apostel. Och hur beskriver man det uppdraget? Vad skulle han göra? Vad var arbetsbeskrivningen för honom? Och det står så här i Apostlagärningarna 1. Säger Petrus: därför måste en av de män som varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och ut ibland oss, från det att han döptes av Johannes vid Jordan tills han togs upp ifrån oss, en av dem måste, ja vadå, vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss. Det står inte att en av dem ska hjälpa till och organisera upp det här, skapa den här organisationen som kallas kyrka. Nej, en av dem ska vara vittne om hans uppståndelse. Det var arbetsbeskrivningen. Och den har inte förändrats. Det gäller för varje lärjunge, varje person här inne och du som tittar, som följer Jesus, att med våra ord, handling, våra liv pekar på en levande Jesus. En tid senare i apostlärningarna, när de här 12 har varit ute på Jerusalems gator och talat om Jesus fast de inte fick, så resulterade det i en fängelsevistelse. Det var ju roligt för den här nya aposteln, liksom välkommen in i klubben. Så då när de kommer ut från fängelset, står inför stora rådet och anklagas igen, de säger: har vi inte förbjudit er att tala om det här? Så kliver de fram med Petrus i spetsen där och säger: våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud upphöjt för att ge Israel omvändelse och syndernas förlåtelse. Apostlagärningarna 5. Påsken var förbi, men den var inte över. De levde med det här i ryggen hela tiden. Det faktum att Jesus Kristus kom tillbaka. Graven var tom. Det var både deras drivkraft och deras ärende. Jag vill dela några tankar om vad det här kan göra för oss idag, att leva med påsken i ryggen. Några tankar om en slags grundhållning i livet som jag spelar roll i de här tiderna som vi befinner oss i, men även som gäller i höst och nästa vår och om ytterligare ett år, som vi kan bära med oss hela tiden. Men kanske lite extra in i de här dagarna när det är så mycket oro och så mycket ovisshet. Och vi ska lyssna till några ord ifrån en av de 12. Från Petrus, ni vet han, svikaren, förnekaren som sprang iväg med de andra. Han som såg Jesus korsfästas, men som också var den som sprang till graven på påskdagens morgon. Tittade in och såg att graven var tom och som senare mötte Jesus, samtala med honom. De var tillsammans under 40 dagar innan Jesu Jesus rycktes upp till himmelen igen. Han skriver så här många, många år senare i sitt första brev. Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 18 och framåt. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Ja, när jag citerade det här på morgon för gänget så sa min son, tack så mycket, sa han. Det meningslösa liv, det låter lite kärvt. Men alltså, det finns ju mycket i livet som är viktigt, absolut. Och Bibeln som helhet sätter värde på livet som helhet, absolut. Livet är skapat av Gud, givet till oss och någonting gott i stort. Men det finns ju också en tomhet. Det finns ju någonting av det här att vi vet att hur mycket pengar, hur mycket framgång, hur bra det än går, så vet vi någonstans att ja, men det räcker ju inte. Du har ju hört för många kända människor, rika människor, framgångsrika människor där på sätt man vet och hör och förstår att det är ganska tomt bakom. Jim Carrey, en ganska känd skådis, han säger så här: jag tycker alla skulle få bli rika och kända och få allt de någonsin drömt om, så att de skulle se att det inte är svaret. För det finns ju någonting i oss som lockar, och så vet vi att ah, men det finns ju någonting mer. Det behövs någonting annat. Tänker så här, varför har människan i alla tider vänt blicken uppåt? Varför har människan i alla tider, alla kulturer sökt det gudomliga? Alltså på något sätt så söker vi det här utomvärldsliga. Varför? Jo, för att det fattas oss. För människan är skapad för en relation med Gud. Och innan vi får tag i den så är det någonting som är tomt, som saknas, som gör att vi letar. Därav raderna om det meningslösa liv ni ärvt. Alltså ett liv utan Gud, där är det någonting, det är någonting tomt, som, alltså det fattas någonting. Vad finns då istället, säger Petrus? Jo, genom honom, genom Jesus, så tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda, så att er tro och ert hopp står till Gud. Petrus skriver det här kanske 30-40 år senare. Så långt efter skriver han ner det här. Så verkligen, påsken är förbi. Men den var inte över. Han bar med sig det hela tiden. Fortfarande är Jesu uppståndelse central i hans liv. Genom att Jesus har uppstått från de döda, förlåter synd, lever nu, liksom det som är påsken. Genom det, säger han, så står min tro och mitt hopp till Gud här i livet. Det är som att Jesu uppståndelse är garantin, det som gör att jag vågar sätta min tro och min tillit till Gud. En bibelöversättning som heter The Message formulerade så här: att Gud uppväckte honom från de döda för att ni ska sätta er tilltro till Gud. Och att sätta sin tro, sitt hopp till Gud, jag vill lägga det på två väldigt grundläggande aspekter av tillvaro, nämligen framgång och motgång. När jag möter framgång i livet, det är, liksom, det är glädje, det går bra, allting rullar på, så ska vi kanske gör det, känner en tacksamhet och en glädje. Och jag tänker att kan man tala om en positiv bieffekt av coronaviruset, så hoppas jag det blir tacksamhet och glädje. Att när du går tillbaka till ditt arbete, när hälsan kommer, när du får möta dina vänner på nytt igen, så kommer vi känna, yes, vad roligt att få mötas. Kanske till och med du som har suttit hemma liksom från skolan, gymnasieled. Tänk bara, äntligen får jag gå tillbaka till skolan. Du kanske aldrig trodde att du skulle känna så, men det kommer du nog att känna. Så det kommer vara en tacksamhet och en glädje. Men vet du vad, håll i den tanken till liksom ett halvår fram i tiden och ett år till. När du har ett jobb att gå till. När du lyckas väl. Att det finns en tacksamhet och en glädje. Att du vänder den tacksamheten till Gud. Du kanske tänker så här, vad har Gud med det att göra? Det är jag som har jobbat hårt och lyckats med det här. Ja, vem gav dig förmågan? Att påminna sig själv om det goda du har och leva i den tacksamheten. För vi vet inte hur morgondagen ser ut. Är det någonting som den här tiden har påminnt oss om det, så är ju det just detta. Att vi vet inte hur morgondagen ser ut. Men att framgången i livet inte blir min primära drivkraft för tacksamheten och glädjen. För vad händer när framgången liksom avtar? Ja, men då avtar ju motorn och drivkraften för tacksamheten och glädjen också. Att det inte får bli min primära drivkraft i det som är tacksamhet och glädje. För om min tro och mitt hopp står till Gud istället, då blir det så att då lever jag inte liksom av vinsterna längs vägen, utan jag lever av hans vinst. Jag lever inte av vinsterna längs vägen, utan det var han vann, hans seger, som är min primära källa till tacksamhet och glädje. Jesus har uppstått, han lever, han bor i mig, jag är hans, jag tillhör honom. Det är min primära källa till tacksamheten och glädjen, även när framgången finns där. Och tvärtom då, om det inte bara blir inte framgång, utan det blir motgång. När livet kraschar, svårigheter, hälsa, vad det är. Visst ska vi ta all hjälp vi kan få av vänner, samhälle, sjukvård, allt det goda som är. Och ibland finns det tyvärr inom kyrkans väggar den här att vi ska låtsas om som att vi inte drabbas. Det är klart man kan känna oro, det är klart man kan bli sjuk, det är klart att det kan fresta på många sätt. Så vi ska inte låtsas om någonting annat. Men samma där, mitt yttersta hopp i motgången, det står till honom. Det är Jesus som kommer rädda mig fullständigt en dag. Det är han som kan bära mitt liv. Han har mitt liv i sin hand. Det är han som kan fylla mitt innersta. Det är honom jag sätter min tilltro till. Utan om jag blir sjuk så är ju Anders Tegnell våran senaste superkändis. Han är ju fantastisk. Sjukvården underbar. Men de kan inte ge frid mitt i oron och i sjukdom. Det kan de inte. Om företaget kraschar eller du blir permitterad, ekonomin börjar dala, så jag, Stefan Löfven, regering, riksdag, arbetsförmedling, A-kassa, allt möjligt. De kan komma med stödpaket, förenkla för arbetsgivare och arbetslösa. Ja, det är jättebra. Men de kan aldrig ge mig syftet att leva för. Ett arbete, ja, stöd, ja, men de kan aldrig ge mig syftet att leva för. För min tro och mitt hopp här i livet står ytterst sett till Gud. Till honom har jag satt min tro. Om jag lever med påsken i ryggen så gör jag det oavsett. För den har ju liksom skett. Han som uppväcktes från de döda. Till honom står min tro och hopp här i livet och in i det eviga. Vilket Henrik kommer tala om ett par söndagar. Petrus säger, genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda, så att er tro och ert hopp står till Gud. Han är min klippa, han är min glädje, han är min seger, han är min frid. Till honom står min tro i framgång och i motgång. Att leva med påsken i ryggen, det ger ett annat perspektiv på hela tillvaron, på hela livet. Det är inte min framgång som ger mig all min tacksamhet och glädje. Nej, jag lever inte bara av vinsterna längs vägen, utan jag lever av hans vinst. Och mina motgångar kan inte heller stjäla all min glädje och tacksamhet. För jag har en annan källa som fyller på i mitt liv. Och den kommer aldrig ta slut. Jag lever med påsken i ryggen. Det gjorde Petrus. Det kan du göra också. Och det gör, tänker jag, att du kan gå igenom liksom framgång med balans i livet. Du kan också gå igenom motgång med bevarad frid i sinnet. För din tro och ditt hopp står till Gud. Här i livet, i den här tiden, just för dig så finns det. Jag ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för påsken som vi just har fått fira. Och den är förbi, men den är inte över. Tack Jesus för det faktum att graven blev tom, och den är tom fortfarande, den bemärkelsen att du lever fortfarande. Herre, du som är större än allt. Herre, tack att du älskar varje människa. Tack att du, Gud, vill finnas med i varje enskild människas liv. Herre, hjälp oss att sätta vår tro, vårt hopp till dig. Du som är större än allt det vi möter. Allt det vi möter. Jag tackar dig för det. Tack att du hör varje enskild bön just nu. Se varje människas situation. Tack att du lyssnar till oss. Herre, kom och rör vid våra hjärtan. Jag ber dig, heligande, kom. Varje plats där man tittar och lyssnar och är med i bönen just nu. I Jesu namn.